Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis. Det här är en helt ny serie poddar som görs i ett samarbete mellan Linus på baslinjen och R Functional och som går under namnet We Are Tennis. Carl Ackered är gäst i det här avsnittet och han är juniorlandslagstränare för Svenska Tennisförbundet sedan i våras. Före dess jobbade han på Salk i 10 år och var som spelare själv över i USA och spelade college tennis under 2 års tid. I det här avsnittet som spelades in live i Norrköpings tennishall mitt under brinnande Pirespokal och Sofias Cup så pratar vi bland annat om Carls tankar om college tennis med dess för respektive nackdelar ur svensk tennisperspektiv. Vi pratar om vad rollen som juniorlandslagstränare innebär, om Salk är en av Sveriges bästa klubbar, hur han vill sätta sin prägel på juniorlandslagsprogrammet och så pratar vi om vad förbundets roll ska vara i en spelares satsning. Plus givetvis mycket, mycket mer. Det här avsnittet går att se via video om man tittar på Spotify. Och vill ni stötta podden så tas givetvis all hjälp tacksamt emot genom att bli Patreon-supporter eller via Swish. Ni hittar dessa uppgifter i avsnittsbeskrivningen. Men nu så sätter vi igång. Ni kan alltså titta på avsnittet via Spotify eller lyssna i er podcastspelare. Välkommen Carl Ackered. Nu sitter vi i Norrköpings tennishall för det första avsnittet i en ny serie som vi görs tillsammans med R Functional som vi kallar We Are Tennis. Och första gästen är Carl Ackered. Välkommen till podcasten.
Tack så mycket.
Kalle, vi sitter just nu i Norrköping under Pirespokal och Sofias Cup. Vad är din roll under det här, de här dagarna?
Egentligen så ska jag blå för min röst först och främst. Vet inte vad som
pratat för mycket.
Ja, precis. Lite så. Nej, men dels är det att vara och synas för spelarnas skull och kunna diskutera saker med regioner. Och sen så är det också ett policydokument som vi tagit fram som vi har gått igenom för första gången.
Okej, okay. Vad innebär det?
Egentligen lite enkla riktlinjer som man ska följa när man är med på region eller landslagsaktiviteter.
Okej, okay. Och vad kan det vara för riktlinjer om du tar något exempel?
Några rubriker som är bemötande, där man är liksom hur man är mot ledare, kompisar, motståndare, personal och sådana saker. Ansträngning, att man alltid gör sitt bästa och liksom, lite sånt.
Okay.
Och tanken är väl att det ska egentligen kunna användas från Davis Cup och Billie Jean ner till, till Sofias Cup och Pires Pokal och alla sådana aktiviteter.
Har du upplevt att det behövs?
Det kan finnas, absolut. Det, att ha en tydlighet i det och ha det på print, det tycker jag är ganska bra.
Ja, just det. Men tycker du att spelarna brister lite i beteendet ibland?
Nej, egentligen kanske inte. Ibland kan det vara att om man är på ett hotell att man kanske har lite för kul. Så. Och då kan det vara ganska bra att kunna liksom bara gå igenom sådana här saker. Jag vet att regionerna är väldigt bra på att göra det. Så att det kan behövas ibland. Och ibland så kan det vara att de fallerar lite grann på det. Men inga stora grejer.
Det är bra att uppdatera om det i alla fall.
Absolut.
Om vi går tillbaka lite i tiden, Kalle. Du var själv spelare bland de bättre i landet. Eller hyfsat.
Hyfsat i alla fall.
Och var 2 år på college. Och det här med college är en intressant fråga. Många av svenska spelare åker över till college. Vad är dina tankar kring det alternativet för satsande spelare?
Jag tycker att det är ett bra alternativ. Man får möjlighet och förutsättningar till kanske en annan satsning än vad vi just nu i Sverige kanske kan göra.
Ja, utveckla det lite.
Men det finns ju som du vet också, det finns vissa förutsättningar du måste ha för att kunna göra en ordentlig satsning. Och jag kan väl se att i Sverige efter gymnasiet så kanske det inte är jättemånga ställen som kan erbjuda det.
Nej.
Och då kan jag tycka att det är väldigt bra att åka till college.
Ja.
Där du kan få mycket bra matcher, du får en utbildning, du får ta hand om dig själv, du får utrustning, du får liksom, ja men, ganska mycket av det här paketet.
Ja, ja. Vilken skola gick du på?
Jag var först på en liten privatskola i utanför Orlando. Och sen så bytte jag skola efter ett år till en skola i Alabama.
All right. Ja. Vad innebär det för svensk tennis då? Att så många spelare väljer att åka över till USA. För du är landslagstränare nu för juniorerna. Lite yngre kanske än collegeåren. Men ändå så blir det tydligt på svenska tävlingar när alltså, konkurrensen och sparringen blir kanske lite lidande när många åker över till staterna. Vad tänker du kring det?
Om man ser till fördelar kanske man kan göra ännu mer satsningar i de yngre åldrarna. Det finns mer förutsättningar att göra bättre där.
Ja.
Så
att du blir av med de äldre, tänker du då?
Inte blir av med dem. Tanken är väl kanske att de ska kunna komma tillbaka sen och kunna spela. Och nu har man gjort om till exempel elitserieformatet så att man college-spelare kan komma hem och spela i elitserien.
Det är en vecka per år då?
Absolut, det är klart det. Men någonstans, jag tror att om man kan försöka få till andra aktiviteter typ under sommaren tillsammans och samla alla de spelarna, så vet du att du har det bra under höstterminen, under vårterminen. Och sen så när du kommer hem så faktiskt kan man samla dem och göra någonting bra under de perioderna som de är hemma också.
Ja, just det.
Det är ett stort arbete.
Ja, precis.
Men förhoppningsvis så kan man liksom jobba ihop klubbar, regioner, förbund. Om man kan göra det tillsammans allihopa så tror jag att man skulle kunna komma på bra lösningar på det.
Ja, ja. Vilka, du sa att college kan vara ett bra alternativ för att vi inte har något alternativ på hemmaplan just nu. Mm. Vad kan vi göra inom svensk tennis för att skapa det alternativet för spelaren som kanske skulle vilja stanna i Sverige? Vad skulle behövas?
Dels är det väl en ekonomisk fråga.
Som är mycket annat.
Såklart. Och det är väl ofta där man kanske brister. Så. Men det är liksom de här sakerna. Du måste kunna ha bra sparring.
Mm.
Mycket träning. Du måste ha en tränare med dig förhoppningsvis. Eller, det är väl en förutsättning också. Och sen att du ska kunna resa och tävla väldigt, väldigt mycket.
Just det. Och vad kan förbundet hjälpa till med det här nu när du jobbar på förbundet? Eller vad ser du att förbundets roll skulle kunna vara i att ge förutsättningar för spelarna istället för att åka till USA?
Jag tror ihop det som jag sa förut med att man samarbetar med klubbregion, förbund, att man kan göra det tillsammans. Och de delarna som kanske inte klubben kan stå för, om det är att skicka iväg spelare på resor med tränare, ja, men då kanske jag kan åka med eller sådär liksom. Eller ifall att det är en sparringfråga så kanske man kan liksom, jag vet inte, försöka samla dem på ett sätt. Och lite så.
Just det.
Det är en bra fråga.
Ja, det är en bra fråga. Men en ganska viktig fråga, eller
hur? Definitivt, absolut.
Om man går ner några år i åldrarna då, efter nian, så om man pratar gymnasiet, vad tror du för de spelarna som är på en hög nivå? Vissa har ju valt att hoppa av skolan nu, till exempel William Reichman eller Taraba. Sen har vi gymnasiet i Båstad och även regionala gymnasier. Vad tänker du där om de alternativen om man vill satsa mot en proffskarriär? Vad tror du på?
Först och främst tycker jag att det är väldigt bra att det finns olika alternativ.
Mm.
Och jag gillar att man gör olika satsningar.
Okej.
Jag tycker rigget i Båstad gör det bra. Med en satsning med Johanna, Mattias, Frank och med flera.
Ja.
De gör jättebra jobb.
Ja.
De regionala gymnasierna är jättebra också.
Ja.
För de spelare som kanske inte vill åka iväg riktigt och känner sig lite hemmakära och så här. Men fortfarande kan träna okej. Distansgymnasiet finns.
Just det.
Så du fortfarande kan få en utbildning. Men kanske lite mer frihet. Och sen den satsningen som man gör ifall att man har typ ett sabbatsår. Och försöker liksom verkligen gå före.
Ja.
om man har de förutsättningarna, om man tror på att man har ett tillräckligt bra program.
Ja. Men vad tror du mest på om man vill bli tennisproffs?
Jag gillar distansalternativet för att du fortfarande får utbildningen.
Okej. Okay. Yeah.
Så du har liksom, vi vet att det är svårt att bli proffs.
Ja, det är det.
Så.
Men inte omöjligt dock.
Absolut inte. Nej. Definitivt inte. Men då att du faktiskt får en utbildning på gymnasiet så att du faktiskt har möjlighet att typ åka till college eller ifall att du får en skada eller vad som helst som man inte kan rå för, liksom, så finns ändå den här tryggheten.
Ja, just det. Du tror den är viktig?
Jag tror det.
Mm. Jag med. Du är sedan i våras juniorlandslagstränare på Svenska Tennisförbundet. Vad innebär den rollen?
Jag är ansvarig för 13-15 år egentligen.
Mm.
Och sen så är Jonas Svensson som är de äldre åldrarna.
Okej, från 16 då? Och
ja, precis.
16-18.
Ja, exakt. Mm. Så att egentligen innebär det väl att kunna stötta med läger och tävlingsresor och lite sådana saker.
Ja.
Framförallt det, kunna stötta klubbar och så.
Okay.
Och spelarna.
Just det. Och ha mycket dialog med alla då?
Ja, precis.
Just det. Du som ledare, Carl, hur vill du uppfattas som ledare i din roll nu?
Jag vill nog uppfattas som... Jag tror att jag uppfattas som att jag ställer ganska höga krav.
Okay.
Och det gillar jag. Men sen är det ett... Man pratar väl kanske om så här generell svensk stil, att det kanske är lite snällare stil än många andra ställen utomlands. Och jag tror att jag någonstans faller inom det, de ramarna.
Okay.
Att jag är ganska snäll och jag bryr mig om väldigt mycket. Mycket engagemang och mycket liksom... Men fortfarande att ställa krav och gör det som krävs.
Okej, okay, okej.
Okay, okay.
Ja, jag förstår vad du menar. Tror du så att en svensk stil, tror du att svenska tränare generellt behöver bli lite tuffare och rakare ibland?
Ja, i alla fall att man ställer krav. Sen om det är rakt och att man blir arg och ryter ifrån och sådana här, det tror jag inte så mycket på.
Nej.
Men jag vet att vissa är så. Jag tror att det är bra att det finns olika stilar.
Ja.
Men att man är rak och liksom inte hymlar egentligen med vad som krävs.
Nej.
Det tror jag på.
Okej. Vad krävs då? De spelarna du har 13-15 nu, vad vill du förmedla krävs för att nå sina drömmar? Vilket kanske för många är att bli tennisproffs.
Att göra det bästa du kan göra hela tiden. Det är väl en klyscha så, men att hela tiden vara nyfiken.
Ja.
Försöka lära sig.
Ja.
Till liksom, oavsett vilken tränare man kanske har, så finns det alltid någonting man kan ta till sig från alla.
Ja.
Tror jag på.
Ja, just det.
Du kan alltid lära dig från alla liksom.
Ja, verkligen.
Och sen att träna hårt. Träna hårt och träna mycket.
Ja. Tränar vi tillräckligt mycket i Sverige?
Det tycker jag inte.
Nej. Är det bilden du har av många ute i landet?
Ja, generellt sett så tycker jag att vi inte tränar tillräckligt mycket.
Okej, tränar vi tillräckligt hårt då?
Svårt att svara på. Jag vet inte
hur det ser ut så.
Nej. Så att jag hoppas det.
Ja. Du var ju på Salk före du fick det här jobbet. Eller tog det här jobbet. Hur ser du tillbaka på dina år på Salk? Hur många var du där?
Nästan 10 år.
10 år?
Mm.
Ja.
Jag är väldigt tacksam för de åren.
Mm.
Jag fick jobba med väldigt mycket olika personer. Väldigt mycket olika spelare.
Ja.
Så att jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket på det.
Ja.
Så att det är jag väldigt tacksam för. Och det är väl tack vare det som jag har fått möjligheten att kunna få det här jobbet också.
Ja det är bland annat, tror jag det. Vad är du mest stolt över från din gärning där?
Att jag... ja, vad är jag mest stolt över?
Mm.
Jag är nog mest stolt över att jag har försökt göra verksamheten bättre hela tiden. Ja. Oavsett vilken verksamhet som jag har jobbat i, så jag har försökt att göra det bästa jag kan göra där hela tiden.
Okej, okay. Just det.
Som det har varit tävlingsjuniorer så har jag gjort det bästa där.
Ja.
Jag fick hjälpa till med Susanne Selick ett tag i början. Mm. Och då försökte jag också göra det absolut bästa där.
Mm.
Så att oavsett vilken verksamhet man har varit i så har jag försökt att göra, ja, göra det absolut bästa. Och det är jag nog mest stolt över.
Ja, just det, just det. Om man ser på hur tävlingsbiten utvecklades under dina år där på Salk. Vad tänker du kring det i efterhand?
Man vill väl alltid mer någonstans. Mm. Och ha fler bra spelare. Mm. Så. Någonstans tror jag att inte tack vare mig, men tack vare oss som team och som klubb, så tror jag att vi lyckades göra liksom en verksamhet där vi kunde ha väldigt bra juniorer. Mm. Och kunna liksom erbjuda ett ganska bra upplägg för dem.
Ja, okej. Okay. Så känner du, om man pratar spelarutveckling, upplever du att Salk har fått fram en god mängd spelare på högsta svenska och kanske internationella nivå under de här 10 åren?
Om jag ska vara helt ärlig så kanske inte, nej.
Men vi ska vara helt ärliga,
ja,
Carl.
Det ska vi vara. Så, nej, det är klart man vill ha fler spelare.
Okej, okay. Och vad hade ni behövt göra mer, eller vad behöver Salk göra mer av i framtiden då för att få fram fler spelare?
Försöka få till mer träning.
Okej, okay. Är det mängden det är?
Jag tror att det är mycket mängd.
Ja.
Sen är det ju ofta upp till individerna också, så, ja. Såklart, upp till spelarna,
ja.
att vilja göra det jobbet,
ja,
som krävs för just att det kunna bli bra. Liksom.
Ja.
Men jag tror någonstans är förutsättningen att man, ja, som jag sa förut, man tränar mycket.
Mm. Just det. Men att spelarna ska vilja göra jobbet som krävs, det är upp till ledarna också och förklara eller lära dem vad som behövs, antar.
Absolut. Jag fick frågan för rätt många år sedan när jag var med i Svenska Tennisförbundets mentorprogram.
Ja, just det.
Så jag fick vara med en andra vända där.
Ja.
Då fick jag frågan vad min största utmaning är, ja, som ledare. Och då sa jag att ibland känner jag att jag vill mer än vad spelaren vill.
Mm. Okej, okay. Och vad sa din mentor då? Eller vem hade du som mentor?
Sorry.
Ja, det är lugnt.
Jag hade Södling som mentor. Robin Södling.
Okej.
Okay. Han var ganska ny, liksom, hade inte varit tränare så mycket och så, men någonstans kände att han, ja, kände kanske igen det lite grann, så förstod i alla fall vad jag menade. Med att han ibland sa att man vill mer än vad man får tillbaka.
Och då sa han typ, då är det bara skita i spelen.
Nej, inte riktigt så. Utan någonstans kanske man försöker få med, någonstans kan man ändra approach för att få med spelaren.
Okej, okay, just det.
Så. Och sen om du inte får med den då, ja, men då, mm, då kanske du får gå till nästa spelare.
Mm. Ja, jag förstår. Så. Vad tyckte du om det mentorsprogrammet?
Jag tyckte att det var en bra tanke.
Ja, det var det.
Lite synd att det kanske försvann. Jag tror att man hade kunnat gjort det väldigt bra.
Mm.
Tror jag. Mm. Och kanske att man kan ta upp det igen ifall att det finns ett intresse.
Ja.
Jag tror att man ska ha en tydlig plan i vad man vill, ja, vill få ut av det.
Ja, just det, precis. Det var väl en bra idé. Mm. Men jag tänker, och många mentorer var ju otroligt kunniga.
Mm.
Kanske inte riktigt i de vardagsfrågorna som många av tränarna som skulle få hjälp kanske, ja, brottas med, tänker jag. Södling kan ju otroligt mycket, kanske inte så mycket om tennisskolan i Rimbo tennisklubb eventuellt. Mm. Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår.
Det tänker jag i alla fall.
Absolut. Men det är det, om du har en tydlighet i vad du vill få ut av det,
ja,
då tror jag att man kan göra det väldigt, väldigt bra.
Ja, ja, verkligen. Tycker du Salk är en av Sveriges bästa klubbar, eller?
Ja, det tycker jag.
Vad har en klubb som Salk, som är en så pass stor klubb, vad har den typen av klubbar, inte bara Salk, men den typen av klubbar, vad är deras roll i svensk tennis, tänker du? Ska man liksom ta hand om allt och kunna ta hand om proffsspelare också, fostra minitennis, reflektera lite över det.
Väldigt bra fråga. Jag tycker som en sån stor klubb så ska man kunna ta hand om de flesta delarna.
Mm.
Spelarutveckling och av den här åldern 12-14, gymnasieålder och proffs och så här. Mm. Man ska kunna ta hand om alla.
Okej, okay, okej. Så den typen av klubbar behöver även lägga resurser på proffs eller elitspelarna, seniorspelarna, tänker du?
Jag tycker det.
Just det. Mm. När du jobbade i klubb där, hur var din bild och uppfattning att Tennisförbundet stöttar upp er och era spelare i satsningarna?
Med de spelare som jag hade som var yngre, så hade vi läger som förbundet hjälpte till med.
Mm.
Hjälpte till med vissa resor.
Ja.
Så att på det sättet så hjälpte man till.
Ja. Jag antar att du, precis som många andra, liksom har tankar om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med hjälpen man får från region och förbundshåll. Kan du ge exempel åt båda hållen vad du tyckte under dina år i klubb att du var funkade bra och inte funkade bra?
Det som funkar bra var det här med att kunna stötta med, ja, hjälpa till med att man kan skicka iväg spelare på läger.
Mm.
Jag fick vara med på flera av de lägren, så att jag fick liksom se mina spelare i en annan miljö också.
Mm.
Så att för min del så var det väldigt bra på det sättet.
Mm.
Jag tror någonstans att man kanske vill få med, få med klubbarna ännu mer.
Mm.
Men det kanske är det som är utmaningen, att alla klubbar kanske inte är med och inbjudna på läger med att man kan skicka sin klubbtränare med och så. Jag pratade med Johan Hedsberg lite grann och Johanna Larsson om hur de, när de har haft läger när de var ungefär den här åldern. Och då att de kunde åka runt till klubbarna.
Ja.
Så de hade ett läger i Johannas klubb eller så. Och då var klubbtränaren med och sen så skickade de liksom de bästa spelarna. Så då var det en förbundsledare med och klubbtränare med och höll de lägren.
Okay.
Och sen så nästa läger så var man på en annan klubb och så.
Ja, ja. Låter bra.
Väldigt bra.
Mm. Just det. Är läger liksom nyckelgrejen eller?
Jag tror det. Att man kan stötta på det sättet med att få upp lite mängd och kravställningarna, liksom att man vet det är ganska tufft, liksom det är mycket träning. Sen är det väl det här att man ska kunna få med det hem till sin egen klubb.
Ja, det är ju den nyckeln där. Du har ju sett mycket tennis både i sommar men tidigare också, såklart både svenskt och internationellt. Mycket juniortennis. Vad är din bild av hur vi står oss idag? Din ärliga bild.
Ska alltid vara ärliga. Jag tycker vi står oss bra.
Mm.
Vilket alltså resultaten visar ju på det. Om vi kollar på sommaren. Så vi har 1400 killarna går väldigt bra på individuella EM. Flickor 16 går till Billie Jean King Cup Juniors.
Ja.
Alltså vi har många bra spelare.
Mm.
Så, alltså den absoluta toppen
är
bra med.
Okej, okay. Just det. Och så toppen är bra med, men bredden saknar vi lite då?
Men alltid ha fler spelare som håller nivå någonstans.
Det.
Så det är klart att vi skulle vilja ha 10 spelare i varje ålder som skulle kunna hävda sig.
Ja.
Men så ser det inte riktigt ut och jag tror att det kan vara ganska tufft, men det är klart att man skulle vilja höja upp breddnivån.
Ja. Om man ser vad är det vi för egenskaper och liksom kvaliteter som vi ligger, nu vet jag att man kan inte generalisera för alla individuella, men generellt, vad ligger vi bra till på och vad ligger vi kanske lite efter på om man säger rent till spelarmässigt kvaliteter, så går det att säga någonting generellt så?
Nej, det skulle jag inte kunna säga egentligen.
Nej.
Inte så generellt liksom.
Nej, jag förstår.
Det är som du säger att alla...
Fysiskt så här liksom är vi mer bra.
Okej.
Okay. Ja.
Okej, okay, med där. Tennismässigt ganska bra.
Ja, okej.
Okay. Alltså det är liksom tekniskt så. Vi är ganska bra med på allt så.
Okej, okay. Okay. Så för framtiden så ser det väldigt bra ut nu?
Jag tycker det.
Ja, okej. Okay.
Jag är taggad för framtiden.
Ja, vad
härligt. Jag tycker att det ser bra ut.
Ja, vad bra. Nu i din roll nu då, vad vill du sätta för prägel på vad vill du liksom jobba med att kanske förändra, förbättra, bevara? Vad har du för tankar?
Någonstans bevara. Liksom, det finns ju en stark tradition.
Ja.
Och den syns när man åker ut fortfarande också.
Ja.
Så finns det fortfarande liksom svenska spelare. Det finns en tradition kring det.
Ja.
Fast det kanske är ganska länge sedan så finns det.
Kanske en historia mer.
Ja, men kanske en historia mer så. Så att vad jag vill sätta för prägel någonstans och fortsätta på den historien kanske lite grann. Att vi alltid, att vi är väldigt seriösa. Mm. Vi jobbar alltid hårt.
Mm.
Kanske de sakerna. Att vi inte lämnar någonting till slumpen lite grann så.
Nej, just det. Var med, var kvalitet överallt.
Ja, men lite så.
Och om man ser till landslagsprogrammet då, när du liksom börjar anta att man har lite tankar kring vad man skulle vilja förändra eller lägga till eller spetsa lite mer. Vad har du kommit in med för idéer där?
Egentligen, jag har varit inne i 4 månader ungefär nu.
Ja, jag vet att du är ny.
Det är liksom väldigt nytt så. Ja. Men jag tänker framförallt i att få in, komma in i klubbarna så att man får liksom över det till det jobbet som vi gör i förbund och så.
Ja.
Och som egentligen kanske kommer från klubbarna först för att spelarna någonstans utvecklas i klubbarna.
Ja.
Men att man kan få in det i klubbarna hela tiden, att det är det jobbet som krävs.
Ja.
Att man gör det varje dag.
Okej, och hur ska man göra det då? Nå ut till klubbtränare eller nå ut till spelarna? Eller?
Det är väl både och.
Mm.
Men då kanske vi ska bjuda med klubbtränare på aktiviteter. Om det är läger eller på resor. Så att många tränare får erfarenheten att se hur det ser ut.
Det tror jag är bra.
Och sen kommunikationen.
Mm.
Att man måste prata och säga, nej, men så här ser det ut. Mm. Vi måste göra så här.
Mm. Just det. Då är det din uppgift att göra det.
Ja, i alla fall ta diskussionen.
Ja.
Och ha kommunikation med tränare. Det tycker jag att jag ska göra.
Ja,
eftersom jag får liksom, ja, möjligheten att resa.
Ja.
Kanske mer än vad en klubbtränare kan göra. För att de har en annan stor verksamhet att göra. Liksom.
Just det. Tycker du det är kul att resa, eller?
Jag tycker det är kul.
Ja. Mm. Hur många resveckor kommer du ha per år?
Vet inte riktigt. Upp mot 150 dagar. Okay. Så 5 månader.
Ja, det är bra grit, Kalle. Du har ju träffat mycket spelare och föräldrar och tränare sen du började, gissar jag.
Mm.
Har du förvånats någonting över vad som tycks och sägs hittills?
Nej, inte förvånats, det kan jag inte säga.
Nej.
Det är egentligen samma sak. Jag träffar mycket föräldrar och spelare när jag var på Salk också.
Mm.
Om det är så lång tid så blir det väldigt mycket att man får träffa mycket personer på tävlingar och så.
Ja.
Så att ingenting som man förvånas över, det är egentligen ingenting. Nej. Inget nytt.
Nej, jag förstår. Jag är med. Hur många tycker de här åldrarna du har nu då, 13-15, det är ju väldigt viktiga åldrar.
Mm.
Hur många tycker du, eller hur bra tycker du man ska vara för att få ha rätt till stöd från ett Svenska Tennisförbundet? Hur brett ska det satsas?
Ju fler desto bättre.
Jo, ja.
Såklart.
Såklart, men ja. Vi har inte en unlimited resurser. Budget.
Nej, precis. Men kanske att man i de tidiga åldrarna kan hjälpa fler.
Mm.
Och så får det ju smalas av.
Just det.
När man ser liksom vilka det är som, så svårt att säga ett antal.
Ja.
Men ja, ganska många liksom, om vi ser 13-åringar.
Ja, just det.
13-14 hjälper rätt mycket. Mycket spelare på olika sätt.
Ja.
Så. Jag vet olika, vissa förbund utomlands som kan hjälpa rätt många spelare, men då får vissa får sponsrat och vissa får betala lite.
Okay.
Bara för att liksom ekonomin ska gå,
ja, just det.
Gå ihop.
Ja. Precis, så det blir ändå vissa får lite mer än andra då.
Precis, eller, ja. Men de får fortfarande hjälpen med läger eller resor och sådana saker, så de får fortfarande den erfarenheten.
Ja, just det.
Och så.
Men då får vissa köpa sig till den lite mer, kan man säga.
Ja, de blir erbjudna. Så
att
får
blir erbjudna att få köpa sig till den.
Lite så.
Ja, det är en bra väg.
Du hjälper ju till fler. Mm. Och som du säger så har vi inte, det är inte oändligt med pengar. Så att om det kan vara en lösning till att hjälpa fler spelare,
ja.
Så kan jag tycka att det är en ganska bra lösning.
Ja, ja, spännande. När vi sitter här jag startade förra veckan en ny poddserie, Next Gen på baslinjen. där William Reifman Insugera och Tiana Tian Deng var första gästerna. Har du hört det avsnittet?
Jag har faktiskt inte lyssnat på det än.
Nej, det får du göra sen.
Du, definitivt,
det kommer släppas fler i den serien. Mm. Men de sa i alla fall att de inte kände att förbundet hade någon särskilt viktig roll i deras satsning. Vad tänker du kring att man känner så som bland de bästa i landet? Ska förbundet ha en viktig roll? Eller ska det inte vara så?
Jag tror man ska ha en stöttande roll i det. Jag tror att det, alltså, om man ser på, jag ska åka på individuella EM,
ja,
om ungefär en vecka.
Ja, bland när vi spelar in där. Det kanske släpps när du är där. Eller, men jag lägger till det. Ja,
i slutet av september.
Ja, ja.
Och då kommer bland annat William åka med.
Ja.
Och så. Och då är det 2+2. Två tjejer, två killar. Ja. I 16 års EM.
Ja.
Så att det är ju någonstans en hjälp. Mm. Som vi gör.
Mm.
Så det är klart att man kanske vill göra fler, hjälpa till på fler sätt, på fler resor eller fler läger eller mer träning eller mer pengar.
Ja. Pengar är ju ofta,
den är väldigt svår.
Ta tacksamt emot, tror jag.
Jag vet att det gör det, men det är också väldigt svårt att göra.
Ja.
Det är klart. Tyvärr.
Ja.
Men det är de andra delarna som man kan hjälpa till med.
Mm.
Och då handlar det också om en kommunikation mellan klubb, spelare, regionen också och sen förbundet.
Ja.
Vad man kan stötta med.
Mm. Just det.
Så att man får med alla delar i det liksom.
Ja, just det. Såklart. En annan grej som jag har lagt märke till när jag spelat in de här avsnitten med juniorer. Nu har inte alla släppts än så här. Det är väldigt många som har sagt att jag har ställt frågan om de har haft några förebilder, idoler, och om de har haft svenska förebilder.
Mm.
Så det är väldigt få som har sagt att de har haft någon svensk förebild. Och det tycker jag har varit lite intressant i och med att man pratar ofta om vikten av just förebilder i miljöer. Hur tror du att vi kan bli bättre på att bygga broar mellan generationer så att nästa generation kan se upp till våra svenska spelare?
Bra fråga.
Jag tycker nästan lite synd om den när jag ställde den nu. Nej, men just det här med att man pratar om vikten av förebilder. Mm. Och så har liksom väldigt få sagt att de sett upp till någon svensk spelare. Och det har varit lite intressant tycker jag.
Mm. Det är lite synd.
Det är det ju.
I och med att det faktiskt finns personer. Liksom. Mm. Du har Rebecca, Miriam är bra.
Mm.
Elias, Micke.
Ja, precis.
Och bara
och då ändå med Salk juniorer också som har varit i samma hall som
precis. Mm. Och innan det så har du Söderling och du har Åsa som är här, Johanna Larsson.
Mm.
Du har många, Sofia, ja. Sofia absolut. Mm. Så du har ganska många som inte allt för länge sedan höll på.
Precis.
Så där någonstans är det väl att de kanske inte syns tillräckligt mycket i de miljöerna som juniorerna
vistas i eller hänger på.
Exakt.
Ja. Mm.
Och där är det också svårt att ofta så de som är proffs kanske spelar, alltså nuvarande proffsen spelar kanske andra tider. Juniorerna kommer ofta på eftermiddagarna.
Mm.
Då har proffsen liksom gjort sin träning redan.
Ja.
Och så blir det liksom, man missar varandra.
Ja. Ja.
Det är kanske att kunna ha med liksom, som Johanna är med på rigget.
Mm.
Så förhoppningsvis kanske det kan bli liksom att där någonstans blir en förebild för de spelare som är där. Och kanske syns lite mer. Jag vet att Johanna bevakar ju med riggspelarna på ett SM till exempel och så.
Mm.
Och när vi hade lägret. Så att hon syns ju liksom i de miljöerna som juniorerna syns i.
Mm, mm, mm.
Jag vet att vi hade ett vårläger. Det är så jag började min första vecka. Så hade vi ett stort vårläger i Båstad.
Ja.
Med Davis Cup-läger, elitläger och allt sånt där.
Ja, ja.
Och då hade 13-åringarna möjlighet att ställa frågor till Johanna och Tom på Enqvist.
Ja, okay.
Och där någonstans blir det så här, oj, shit, de var så pass bra.
Ja, ja.
Så att då kanske också någonstans att det kan bli. Precis. Om man skulle göra fler sådana träffar där man syns och man kan liksom, få prata ihop sig lite grann eller ställa frågor och så. då kanske man kan få in det här att bli mer förebilder.
Upplevde du att juniorerna var nyfikna på de här för detta proffsspelarna då?
Ja, det tycker jag. Och ställde många bra frågor.
Okej, okay. Ja, vad kul. Mm.
Det var väldigt, väldigt uppskattat.
Ja, ja.
Så, det var kul.
Hur när du var på Salk då under de här åren, hur försökte ni jobba med att bygga broar mellan era bästa elitspelare och de yngre juniorerna?
Inte så mycket.
Okej. Okay. Varför valde du inte göra det?
Jag tror inte att det var någonting som vi valde. Jag tror att det inte bara blev så.
Okej. Okay. För att spelarna inte ville ställa upp eller?
Jag vet inte, det vågar jag faktiskt inte svara på riktigt. Jag vet att Rebecca körde någon träning med Lea Nilsson, ja, till exempel.
Ja.
Så att det vet jag att det har hänt så.
Ja.
Och de har varit med på vissa elitseriematcher.
Ja, Elias
Micke, Rebecca och Miriam.
Mm.
Några stycken.
Ja.
Där vi också liksom har juniorer har liksom varit bollkallare eller de har stått och kollat i alla fall.
Mm.
Så att,
mm,
det är väl det sättet, men det kanske man skulle ha försökt anstränga sig mer på.
Ja, man gör väl vad man kan.
Mm.
Så är det väl. En sidospår där också, bara de här elitlägerna, eller vårdlägret som du sa att du började din anställning med. Där är det ju en del internationella coacher med också i det här tränarteamet.
Mm.
Vad har du känt att du har kunnat lära dig av dem hittills? Jag vet inte hur mycket kontakt du har haft med dem som kommer utifrån. Men...
Vi har haft vissa läger tillsammans för 13-14-åringarna.
Mm.
Så har vi haft läger där de har varit med.
Mm.
Och jag har varit i Belgien på träningsläger.
Just det.
Med Gert.
Mm. Som jag har försökt få med i podden i ett års tid, men det har inte riktigt synka det.
Okay.
Kanske kommer.
Det kommer. Det bara ligga på.
Ja, jag får göra det.
Men där är det någonstans, när vi var på det lägret, eller på träningsläget i Belgien, där får man se liksom de bästa spelarna. Många av de bra belgiska spelarna som är det på den akademin och tränar.
Ja.
Och någonstans få en bekräftelse på vad det är som krävs eller vad man bör göra för att ha de bästa förutsättningarna att lyckas.
Ja, just det.
Så någonstans det är att ställa krav och jobba hårt och träna mycket och komma tillbaka till de sakerna.
Ja,
det är väl det. Så att, man har fått en bekräftelse på att det är det jobbet.
Okej, okay, okej. Okay. Rent för dig som tränare på banan, känner du att du får nya lärdomar av att vara i de miljöerna? Eller är det mer det liksom vid sidan av det här du pratar om, vad som krävs och hårt jobb och de bitarna?
Det är klart att det är vissa, nya övningar ska jag inte säga, det är mycket samma övningar.
Ja.
Det är samma grejer, det är inget...
Får en cross och sen back en cross.
Lite så två crossen rak och sen så ska du göra det om och om igen.
Ja.
Och så missar du inte.
Nej.
Det är så. Och sen så ska du göra det många, många gånger.
Ja, okay.
Så det är liksom inga... Ja, det är väl ingen raketforskning.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Tennis.
Jag förstår.
Det är väldigt... Gör basic-grejerna och gör det väldigt, väldigt bra så kommer det bli okej. Okay, liksom.
Ja, just det.
Så att jag ska inte säga att jag kanske har lärt mig massa nya övningar på banan och så.
Nej.
Men det här att göra allting väldigt noggrant hela tiden och inte släppa på någonting.
Nej.
Det har fått liksom att men det är det vi måste göra som ledare.
Ja, just det. Ja, jag är med.
Så det kan jag säga att jag har lärt mig på banan av det. Liksom.
Ja.
Så, eller...
Du jobbade ju under många år med Simon Aspelin i Salk, som är en av svensk tennis större spelare genom tiderna. Hur var det att liksom, lärde du en del av honom också? Eller vad fick du med dig från de åren? Han har ändå varit på den absolut högsta nivån.
Absolut. Och mycket liksom om hur hans upplägg har sett ut. Han åkte ju till USA på college.
Just det. Ja.
Och vad han tycker
så
det om
går,
det.
Så det går ju.
Absolut, definitivt. Det är många spelare som gör det.
Ja.
Egentligen att, och han säger samma sak, att du måste träna mycket och spela väldigt mycket matcher.
Mm.
Så att det är väl det man har lärt sig. Sen har Simon en väldigt stor roll på Salk. Det är väldigt mycket olika delar i det.
Kan jag tänka mig.
Så att jag tror att det kan vara svårt att fokusera bara på elitutvecklingen eller vad man ska kalla det.
Ja, jag förstår. Just det. Det blir lite spretigt.
Lite så.
Ja, just det. Kanske ska hitta en annan roll till Simon. Nej, det var inte det. Nej, det var inte det jag menade. Har du haft någon förebild eller mentor genom åren som du lärt dig mycket av?
Ja, ganska många.
Mm. Får gärna nämna någon eller några.
När jag började på SAG så var jag väldigt oerfaren. Mm. Och jag är ju 30 nu. Så att, och jag jobbade 10 år på SALK, så att jag började ganska tidigt. Så att då började jag med att vara med i ett mentorsprogram på SALK.
Okay.
Med Karim Benturki.
Ja.
Och Pim Pim.
Just det.
Där vi träffades många gånger.
Okay.
Och hade olika projekt.
Ja.
Där jag fick lära mig väldigt, väldigt mycket som tränare.
Ja.
Och med det också kunna liksom skapa min egen tränarstil lite grann.
Mm. Mm.
Sen är det väl mycket att man, när man träffar så mycket olika personer, så lär man sig, om man ställer lite frågor och är lite nyfiken, så kan man väl kalla det att man har dem som mentorer också nästan.
Ja, precis.
Nästan allihopa
förstår.
Liksom.
Ja, jag förstår.
Att man lär sig alltid någonting från.
Det är ingen specifik så då på det sättet?
Nej.
Eller någon som du ofta hör av dig till eller vänder dig till när du funderar på saker?
Nej, det skulle jag inte säga. Ingen speciell så.
Nej.
Utan jag försöker utnyttja kanske fel ord.
Laga guldkornen från alla.
Använda mig av all kompetens som finns.
Ja, man ska vara som en svamp och suga åt sig. Det är helt rätt. Kalle, lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Vad är det senaste du lärde dig?
Jag tror inte att jag, kanske inte nytt så,
nej,
men någonstans att få en bekräftelse på vad det är som krävs.
Okej, okay. Ja. Men ibland är ju en bekräftelse också en form av, inte lärdom kanske, men det är ju sällan det egentligen kommer fram nya saker.
Nej, alltså, precis.
Utan det är ju mer att man få bekräftat eller man kan korrigera lite grann. Precis. I vad man, hur man kan twista saker. Så här. Vad försöker du bli bättre på just nu?
Jag tror jag försöker lära mig hela tiden hur man kan vara, i och med att alla spelare är individuella, så försöker jag lära mig hur jag på bästa sätt kommer åt varje spelare så att de kan typ prestera. För mycket är liksom mästerskapsturneringar eller tävlingar som jag åker på.
Ja, precis.
Så då gäller det liksom att kunna prestera.
Ja.
Och i och med att jag kanske inte träffar dem varje dag,
nej,
spelarna, så måste jag liksom kunna komma åt spelarna så att de kan prestera så bra som möjligt.
Ja, det är intressant. Hur gör man det? Eller vad har du lärt dig där?
Dels att prata med tränarna, deras klubbtränare först, så att man får en bakgrund. Och veta lite vad de tränar på så att man kan säga samma saker och hur man vet att vad de tränar på, hur de lär sig.
Ja.
Och det vet ofta klubbtränarna.
Ja.
Så den kommunikationen och sen ställa frågor hur spelarna egentligen vill att man ska vara utanför.
Ja. Ja, just det.
För de har ofta ganska bra koll på vad de vill. Så. Och sen så kan man lägga till sina egna delar.
Ja, men precis så. Men jag tänker när du pratar med klubbtränare innan då, ibland så vill man också skaffa sig en egen bild.
Absolut.
Om du pratar och får en deras åsikt så går man ju in med en förutfattad uppfattning lite grann så här också.
Ja.
Förstår jag menar? Det är positivt, men ibland är det skönt också. Men jag skaffar min egen känsla för det.
Absolut, eller? Men det tror jag att man gör också.
Ja.
Jag tror att det, för mig i alla fall, så är det en trygghet att veta lite grann innan.
Ja, ja.
Speciellt om det är en spelare som jag inte har träffat liksom jättemycket eller rest på en tävling med eller coachat under en tävling.
Ja.
Eller sitta på bänken med och sådana här saker.
Ja, ja.
Det är ganska speciellt. Så att då ha en trygghet lite grann innan.
Ja, men det är
ganska skönt.
Ja, verkligen. Kan du ge ditt bästa tips för coaching på bänken?
Bästa. Mycket energi.
Ja, det är så.
Ja. Det brukar funka rätt ofta.
Ja.
Någonstans så då kan man lyfta spelarna liksom,
ja,
och få spelarna att tro på det de gör.
Okej, okay, okej. Okay. För det är inte helt lätt tycker jag att sitta på bänken.
Nej, ibland är det lättare än andra gånger.
Ja.
Så.
Ja.
Vissa spelare som är lite mer öppna.
Ja, just det.
Så. Precis. Så man kan ha en dialog och sitta och diskutera saker.
Ja.
Men ibland är det lite svårt.
Ja.
Och då får man försöka ställa rätt frågor och man får i vissa fall bara säga så här är det. Nu gör vi så här.
Det är precis. För det jag tänkte säga är intressant det där i ett sidbyte är väl att man har bara, jag vet inte hur lång tid man har. Är det 90 sekunder? 70 sekunder? Ja. Jag är lite osäker. Men så här, man har lite mer än en minut. Men där, det är svårt att få tid till den här, alltid den här diskussionen.
Mm.
Ibland så kanske man bara behöver vara lite rak.
Ja.
Eller?
Mm. Jo, absolut.
På en träning kan du stå och diskutera ganska länge om du vill det. Så här.
Självklart, så är det ju. Men någonstans ifall du kanske fokuserar på en del.
Ja.
Så här, amen, ja, vart motståndare servar någonstans så att du vet vart du ska returnera.
Ja.
Ja, men då kan man ta den diskussionen eller fråga lite grann hur de känner att de vill returnera ungefär så.
Just
så att man är lite mer specifik i det.
Ja.
Om man börjar diskutera allting så blir det...
Stora...
Ja, då, blir det...
då kan det bli spretigt.
Exakt.
Hur ser svensk tennis annorlunda ut om 10 år jämfört med idag tror du?
Man har ju tagit fram det här nya spelutvecklingsprogrammet.
Ja, spelutveckling röd, orange, grön.
Exakt.
Ja.
Och där får man någonstans ifall att alla klubbar kan följa det, eller de flesta klubbarna, så tror jag på att man säkerställer att man har en ganska bra utbildning.
Mm.
Och då får man någonstans utvärdera det om kanske 10 år.
Ja, just det.
Att vi har tre spelare.
Ja, det kommer ju vara svårt att se om ett år eller
exakt,
två.
Exakt, det kommer vara helt omöjligt.
Mm.
Så att någonstans måste man ju ha en uthållighet i det arbetet.
Det tror jag också, verkligen.
Och om man ser på framgångsrika länder så är det liksom i USA, Kanada, många av de här länderna som har gjort en förändring.
Mm.
Och det syns inte direkt, men efter 10 år, ja men då helt plötsligt så är det väldigt bra.
Ja, precis.
Så att jag tror att man kanske vill ha lite för snabba resultat och att man är lite liksom lite för snabb på det.
Ja, jag förstår.
Jag tror att man måste ha en uthållighet och tro på att man gör rätt jobb.
Ja.
Och om vi gör det
och
liksom fyller på med det samtidigt som vi utvecklar landslagsprogrammet så tror jag att nivån kommer höjas om 10 år.
Ja, just det. Tror du att om 10 år att ni har landslagsprogram från 12 års ålder? Hade du velat ha det idag?
Jag tycker att man skulle kunna hjälpa till med 12-åringar.
Ja.
Sen om det är regionerna som står för det och jag är med på ett läger.
Mm.
Så att vi gör någonting för 12-åringar skulle kunna vara en bra deal, om man säger.
Men skulle du vilja åka på landslagsresor med 12-åringar utomlands? Skulle det vara positivt för deras utveckling?
För deras utveckling så tror jag ja, absolut. Sen om det är jag som åker eller någon annan.
Nej, det förstår jag. Men,
men det är som vi har nu så har vi 2 stycken 12-åringar som ska spela Masters-slutspelet i Spanien i slutet av året.
Mm.
Och då kan vi behöva ha kanske mer en ledare som bara får se hur det ser ut.
Mm. Mm. Just det. Men det kommer inte vara i år då, eller?
Jo.
Ja, det kommer det vara. Okej.
Melker Andersson och Grace.
Just det, men kommer förbundet skicka ledare då?
Nej,
det är ju privat.
Nej, precis. Ja, men precis. Exakt.
Ja, precis.
Men sen om vi kan hjälpa till på något sätt med om det är ekonomiskt eller läger innan eller någonting, så kan det vara positivt.
Ja, jag förstår.
Och sen börja slussa in lite 12-åringar.
Ja.
Så.
Ja, jag är med. Bra svar, Kalle. En film eller bok du hämtat inspiration ifrån? Är du en bok? Läser mycket böcker?
Jag försöker läsa, men jag får inte riktigt tid till att göra det, känner jag, ibland.
Du reser ju, du har ju mycket tid som helst på flygen.
Ja, faktiskt. Prioriterar andra saker. Helt onödiga serier prioriterar jag ofta. Jag tycker Cool Runnings är en ganska bra film.
Okej.
Handlar om Jamaicas, jag vet inte om du har sett den.
Nej, jag har inte sett den, men berätta.
Nej, Jamaicas, när de startade ett bob.
Ja!
Boblag.
Just det, den har jag hört talas om faktiskt.
Mer liksom att det är inte så ofta som det är liksom raka vägen till framgång, utan ibland så får man ta lite sidospår.
Ja.
Men om man har liksom ett tydligt mål och man kämpar för någonting så kan man ofta lyckas.
Ja, häftigt. Ja, den ska jag se. Den ska jag ta tag i. Hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid?
Jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket mer från när jag började, vilket är förståeligt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men annars tror jag att jag har hittat min stil ganska bra. Jag trivs med den ledarstilen som jag har.
Mm.
Och de spelare som jag åker med, oftast känner jag att de tycker att det funkar ganska bra.
Ja, ja.
Och då tycker jag inte att jag behöver ska ändra på det.
Nej.
Så.
Nej.
Och det är inte riktigt min stil att stå och skrika. Så
nej.
Jag gillar inte riktigt det.
Nej.
Fast det låter som att jag gjort det med rösten. Så.
Jag förstår.
Men ja, jag gillar den ledarstilen som jag har. Så
ja. Mm. Ja, nej, men det får man göra. Vilken skulle du säga är svensk tennis största styrka?
Att vi har ganska många, eller väldigt många ska jag säga, engagerade tränare.
Mm.
Runt om i klubbar.
Mm.
Som vill väldigt mycket. Mm. Det finns mycket engagerade personer inom tennisen.
Ja. Det...
Du bland annat.
Ja, men det har jag faktiskt också, när jag började den här podden för några år sedan, så hade jag inte den bilden.
Nej.
Men jag har ändrat mig där. Det finns väldigt mycket engagemang.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt tydligare och tydligare. Mm. Sen har alla sina utmaningar i miljöer och man känner sig kanske låsta ibland och vissa gör mer och vissa gör mindre.
Mm.
Men det finns verkligen många engagerade.
Mm.
Så det håller jag verkligen
med
om.
Så att man kan liksom ta vara på det engagemanget,
ja,
så tror jag att man kan komma ganska långt på det.
Ja, ja, ja. Det håller jag med om. Om svensk tennis största svaghet då?
Svensk tennis största svaghet?
Men någonting måste vi kunna plocka fram. Och om vi inte haft någon svaghet så hade vi
varit mycket bättre.
Så hade vi varit mycket bättre.
Absolut. Ja. Jag kan liksom inte bara säga.
Det är inte som att allt är klockrent, men det är bara, vi får bara inte framspela det.
Nej, så är det ju inte. Kanske att vi behöver ha fler yngre spelare som tävlar mer.
Ja. Mm, okej. Okay. Att introduceringen till tävlandet.
Ja, ja. Jag tror det.
Mm. Hur ska vi få till det då?
Ja, sanktionera fler tävlingar. Det finns ju jättemycket tävlingar,
mm,
på alla nivåer. Det finns mycket internationella tävlingar som ger förutsättningar till,
mm,
till att svenska spelare ska kunna spela svenska tävlingar. Alltså, ja, internationell erfarenhet fast här på hemmaplan.
Mm.
Men någonstans att det ska vara en del av tennisutbildningen så måste du tävla.
Ja, att det är en tävlingsidrott.
Ja, men precis.
Mm.
Jag pratade med dem i när jag var i Tjeckien i somras.
Ja.
Så pratade jag med en tränare från ett nationellt center i Prag.
Mm.
Så frågade jag hur många klubbar de har runt om i Prag. Ja. Det är 200 klubbar ungefär.
200 klubbar?
Ungefär 200 klubbar i liksom, ja, i Prag så. Där alla har tävlingsspelare,
okay,
som håller en ganska okej nivå.
Ja.
Och där någonstans kanske vi inte hamnar. Så,
nej,
men om vi kan komma på vägen dit så att, ja, vi har fler som tävlar så att det är liksom många bra matcher,
mm,
varje vecka.
Mm. Mm.
Och få ihop det på något sätt.
Ja, jag är helt med. 200 klubbar alltså.
Ja, ungefär.
Två frågor kvar här, Kalle. Det jag tänkte på nu i din nya roll så jobbar du inte med spelarna på daglig basis. Som du gjorde under 10 års tid i Salk, där du hade ansvar för spelare och träffade dem vissa varje dag kanske. Hur upplever du den övergången för dig? Trivs du bra med den eller kommer du sakna den dagliga kontakten, tror du?
Kommer nog sakna den dagliga kontakten.
Mm.
För att kunna känna att man liksom kan göra en skillnad på daglig basis.
Ja.
Lite,
ja,
grann så. Men där någonstans blir det ju, ställer det krav på att jag ska ha kommunikationen,
ja,
liksom, och kunna ha en dialog och kommunikation med tränarna som faktiskt träffar spelarna,
ja, just det,
på daglig basis.
Ja. Hur ofta hör du av dig till spelarna som är i ditt åldersband där?
Inte tillräckligt.
Okay, men hur ofta är tanken? Kommer du liksom skicka ett sms efter varje match eller varannan vecka eller en gång i månaden eller liksom nere när ni ses, du har kontakt eller vad är din vision där?
Visionen är väl att man ska ha kontakt i alla fall månadsvis.
Ja. Okej. Okay. Mm.
Så att du vet vad som händer. Just det. I en utveckling.
Ja.
Sen vet jag att det,
med tränaren eller spelaren tänker du att du...
Jag tänker egentligen med tränarna.
Ja.
Framförallt.
Just det.
Faktiskt.
Mm. Ja, jag har inget svar, jag är bara nyfiken. Mm. Slutligen, vill du rekommendera någonting? Vad som helst.
Vad som helst?
Mm. Vad som helst i livet.
Ja, det. Åk till Italien och ät god mat. Kan jag rekommendera.
Okej, okay. Ja, du gillar italienska,
ja,
köket.
Är. Verkligen.
Mm.
Det är.
Pizza, pasta.
Ja, mycket sånt.
Ja.
Men annars, om det ska vara tennisrelaterat, så tycker jag att spela fler matcher på sin nivå.
Mm. Just det, där man kan vinna och förlora.
Precis, spela fler jämna matcher. Försök hitta de tävlingarna.
Ja. Bra Kalle, kul att snacka med dig.
Och
lycka till fortsatt i ditt jobb. Och så tack för att du var med här.
Tack.
Ja, givetvis inga lätta frågor och många frågor som inte ens har några direkta svar kanske. Och det är ju inte lätt för Kalle heller som precis, eller relativt nyligen, har tillträtt. Men stort tack till Kalle för att han ställde upp och gav sina tankar och reflektioner från de första månaderna på sitt nya jobb. Det är den så viktiga rollen som juniorlandslagstränare. Och det här avsnittet gjordes alltså tillsammans med R-Functional. Och serien går under det nya konceptnamnet We Are Tennis. Det kommer fler avsnitt och live-intervjuer i den här serien så småningom. Vi tackar för den här gången. Tack också till Norrköpings tennisklubb som ställde upp med hörnan där vi fick sitta. Norrköping som också är en av mina partnerklubbar. Tack för den här gången.